Vi kan fortsätta stå upp och lyssna till dagens bibeltexter. Vi kommer läsa två texter. Den första är från första Korintierbrevet kapitel 12, verserna 4-11. Och den texten hittar ni på sidan 822 i de röda biblarna. Nådegåvorna är olika, men anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herre densamma. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma anden får gåva att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och så läser vi från Lukas evangeliet kapitel 9, verserna 46 till och med 48. Och det hittar ni på sidan 735 i de röda biblarna. De började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Jag instämmer i Samuels hälsning. Vad fint att se er. Välkända ansikten och nya ansikten. Och för dig som är ny här så kan jag bara säga att jag har varit då tjänstledig i 5 månader. Det var det han syftar på, Samuel, att välkommen tillbaka. Och jag har varit mestadels på mitt landställe på Västgötaslätten och firat gudstjänst i många olika kyrkor där. Och varje söndag så har jag längtat hem till mitt modersmålsförsamling, som du var inne på. Det är härligt att få fira gudstjänst i olika delar av kroppen, men det är någonting, hemmet, människorna och för mig också den form av gudstjänst som vi har, som betyder väldigt mycket. Och så befinner vi oss i den här övergången nu mellan ledighet och arbete, många av oss. Kanske har det varit 4 veckor eller 6 veckor. Och för en del befinner sig i en längre ledighet av pension. Det är ju olika. Och för en del så är det arbete imorgon eller skola om några veckor. Och det där kan ju kännas på lite olika sätt. Ofta kan det vara underbart att få möta kamrater, kollegor och allt det där. Och för en del så kan det också vara mindre trevligt. Därför att där människor lever nära varandra, där uppstår inte bara det goda utan också skav av olika slag. Och dagens texter tar sin utgångspunkt i ett tydligt skav. Båda texterna tar sin avstamp i nästan samma skav och problematik. I evangeliet kunde vi liksom kanske ganska tydligt se det. Vi dyker rakt ner i en lunchmöte, samtal med Jesu vänner. Och de är inte fyllda av tankarna på hur ska vi hjälpa Jesus att orka? Vilken stad ska vi gå i till? Utan de är fyllda av: jag tror att jag är lite bättre än dig, Johannes. Jag såg på Jesus att han verkar ty sig mer till mig än till dig. Jag tror att jag ändå är värd en lite bättre position än dig. Och så är jämförelsen igång. Och man kan alltså tycka sig och så om det där och tycka att hallå, vad barnsliga ni är. Jag tycker att det är befriande att det finns där. att tankar och känslor som jag kan bära på men skäms över, de får komma fram i evangeliets alla tänkbara märkliga berättelser. Och kommer vi till andra texten då, om brevet till Korint, så är det egentligen samma bakgrund där. Frågan är bara lite skruvad. Vem är andligast? Det är ju nästan samma fråga. Vem är jag? Är inte jag lite mer andlig än du? Och den där frågan tog sig många uttryck i församlingen i Korint. Och man kan naturligtvis fråga sig, kan man överhuvudtaget ställa en sån fråga? Kan man överhuvudtaget mäta något sånt? Och kyrkans tydliga svar på det är att nej, vi mäter inte andlighet. Vi växer i mognad, men vi mäter inte andlighet. Det är både fel och går inte, och det leder till liksom att syret tar slut i våra liv och vi blir inkrökta i oss själva. Men det kan naturligtvis vara frestande. Och för många i Korint var det frestande. Och särskilt de här vissa beteenden som en del hade som verkade så, så andligt, lite extatiskt. Prata i språk som man inte förstår. Be så det händer mirakler. Det måste väl ändå vara saker som är extra andligt. Och så får Paulus bemöta i sitt brev alla möjliga tänkbara saker som ofta har sin grund i just den här tanken och känslan. Och nu handlar det då om just gåvorna. Därför är rubriken andens gåvor eller nådens gåvor. Och då skulle vi naturligtvis när vi kommer till texten kanske hellre vilja haft Paulus systematiska utläggning. Nu får vi all kunskap om detta. Han skriver ju sällan så. Han skriver för att han vill bemöta något konkret. Och då plockar han upp det som han tycker är relevant när han skriver. Ska vi titta på några grejer? Och även om du inte känner igen dig i lärjungarnas eller Korints frågor så kanske vi ändå kan få med oss någonting in i våra liv. Jag tror att det här är nyckelmeningen i den texten vi har läst från Korinthierbrevet. Hos var och en framträder anden så den blir till nytta. Anden verkar överallt. I alla tänkbara människor, på alla tänkbara platser. Men han tar sitt hem och sin boning i den döptes liv. I den döptes gemenskap. Och med det följer också gåvor. Och det där var ju upphovet till hur korintierna hade börjat använda dem för att jämföra sig. Och Pauls bemöter det. Det finns ett syfte. Och det är att det ska komma andra till del. Till nytta kan ju i vårt samhälle låta lite sådär. Och allting måste vara till nytta, lite produktivt. Men poängen är bara allt ska komma till andras uppbyggelse. Inget ska komma till för att putsa på mitt varumärke eller hjälpa mig med min svaga självkänsla för att jag ska känna att jag blir någon. Utan det är för att hjälpa någon annan. Det är själva nyckeln. Och i det så plockar då Paulus upp tre begrepp. Nådegåvor, tjänsterna och verksamheterna. Och för en del så är det här superkänt och för andra så är det bara aldrig talas om. Så låt oss säga någonting om det. Charismata, nådegåvor. Gåvor givna av anden. Om vi får gåvor av anden, hur förhåller sig de till alla andra gåvor i mitt liv? Om jag är bra på att spela fotboll, nu är jag inte det, men jag har kunnat vara det. Eller om jag är bra på och handarbete. Vad är Paulus syfte med? Vad är det för speciella gåvor? Det här är en bra fråga. Det här har teologer genom historien brottats med och landat på lite olika sätt. Jag tror att en bra utgångspunkt är att tänka, bibeltexten som säger Gud är alla goda gåvors givare. Är du bra på handarbete? Yes! Det är för att du har fått det från Gud. Så kanske du har tränat lite grann också. Eller hur? Det är så. Det är en samverkan mellan det där. Vi kan återkomma till det. Eller vad det nu kan vara. Spela piano. Sen kan anden i våra liv komplettera med ytterligare gåvor som vi liksom bara får till oss. Men kanske ännu viktigare är att anden vill av de talanger och gåvor vi har orientera dem i en riktning. Om jag spelar fotboll och bara brinner för det och känner att jag har en talang och en gåva för det, så handlar fotbollen i så fall inte bara om hur blir jag en Zlatan, utan frågan blir utifrån det här, hur bygger jag upp mitt lag? Hur får jag dem som är nybörjare i laget att känna yes, jag växer. Yes, jag får bollen och får öva mig och göra mål. Sen är det naturligtvis så att gåvor är någonting vi tar emot, men det är någonting vi övar oss i. Tungotalets gåva, som kan vara en sån där gåva som man kan tänka och känna lite olika inför, den är för märkligt att prata ett annat språk. Det finns ju en anledning till varför korinterna just tungotalet tyckte att det där var den perfekta värdemätaren på andlighet. Det är ju ändå lite, liksom lite knepigt. Och jag vet att jag har nämnt om det här vid ett annat tillfälle när jag och Gittan var i första året sällskapade och jag använde mig av tungotalet och inte Gittan, och hon sökte det och vi liksom, det hade behövt inte varit något märkvärt, men oj vad vi höll på att jämföra sig och vad vi höll på att spända och vred där, och det blev en spänning i en sån där helt onödigt. Men det är ju så lätt att hamna i jämförelsens frågor. Okej. Tjänsterna. Ordet är diakoniai. Och en del känner igen ordet diakonia, att tjäna, betjäna. Och här är helt enkelt den funktionen som jag får tjäna i med min gåva. Om jag har en gåva nu, om vi håller oss till fotbollen och spelar fotboll, så får jag vara med och tjäna i ett specifikt fotbollslag. Om jag är duktig på en gåva för teknik, så får jag fixa på det på alla möjliga sätt. Men jag kan också få tjäna i det som Carl gör här vid sitt mixerbord, med att sköta ljudet. Varför då? För att hjälpa oss att höra varandra. Någon som känner sån längtan efter att få be för andra, vilket vi alla får göra. Men med sin längtan kanske man vill in i en funktion. Och Linda Bäckta, vart är du? Där. Du sa här i början på gudstjänsten att du var ganska ny i funktionen av förbönstjänst som vi har. Det vill säga, där utövar vi förbön i en funktion med församlingens förtroende. Det är olika tjänster. Eller om jag säger, wow, jag älskar att få undervisa andra. Jag kan ha den funktionen i ett klassrum, i en söndagsskolgrupp, med mina barn. Ja, på olika ställen. Och så kommer ordet verksamheterna. Och det där kan ibland snubblas över, därför att om du någon gång läser andra översättningar, vilket jag skulle uppmuntra dig att göra. Det viktigaste är att vi läser, men ibland kan det också vara inte så dumt att läsa olika översättningar. Då dyker upp helt andra ord där. Kraftgärningar kan det stå i folkbibeln exempelvis. Och man bara liksom, här är verbet eller ordet energeo, som betyder just energema, som vi känner igen från ordet energi. Energi, vad har du för energi där? Och det är att åstadkomma någonting, det är frukten av den gåva jag fungerar i en viss funktion. Så, om Linda, är det okej att jag tar ett exempel? Det är inte lätt att säga nej. Nej, du säger nej där. Ja, okej. Okay. Om du beder där, i den funktionen av att förbeda idag, och någon får uppleva att det här berörde mig, tack, så är det verksamheten, det som är ur den funktionen, den tjänsten. Det är inget märkligare än så. Och Pauls poäng är att allt det här är olika. Och så fort vi hamnar i diket av att, vänta lite grann här, hur är det med din verksamhet och vilken tjänst har du och vilken titel har du och varför händer det mer här hos dig än det verkar hända hos mig? Allt har sin källa i samma källa i Gud. Allt har sitt samma syfte att bygga upp och vi kan slappna av och vila i det. Ska vi säga någonting om de där gåvorna också som räknas upp sen? Paulus nämner ju vissa typer av gåvor. Och jag tillhör inte dem som jag tror man ska vara för så där skarp med. Det här är specifika gåvor. Jag tror att han ger exempel på gåvor. Och det finns många olika. Jämför man med andra brev finns det andra gåvor. Och jag tror återigen att vi kan tänka alla gåvor kommer från Gud. Och jag behöver inte fundera så mycket. Vänta, finns min gåva med i den här listan eller inte? Det är liksom... Ska vi ta några, tror jag att jag nämnde. Kunskap att förmedla. Nu är det inte frågan om hur mycket akademiska poäng har vi. Eller hur mycket böcker har vi i bokhyllan. Det är ju frågan om att få till sig en kunskap som jag inte kan förvärva på annat sätt än att jag tar emot det från Gud. Det behöver inte alls ske dramatiskt. Det kan ske ett vanligt samtal. Tänk er, ni som ändå är lite hemma i Jesus berättelsen om Jesus. Tänk er Johannes 4 när Jesus trött och sliten och hungrig och mitt på dagen och svetten rinner sitter vid en brunn och samtalar med kvinnan för att hjälpa henne till Gud. Och mitt i det samtalet säger hon, du, 5 män har ju du haft och den du lever med nu är inte din man. Kände han henne? Nej, inget tyder på det. Det var någonting han ändå fick till sig från anden. Inte för att säga, kolla, märkte du? Kolla, kolla, nu undrar du allt vem jag är här som kunde det. Det var helt ointressant för Jesus. Han bara säger det i förbifarten för att hjälpa henne att vända sin blick till Gud. Meddela vishet kanske inte är så märkligt, det behöver vi ständigt. Tala profetiskt kan vara en... Inte vad du har för erfarenheter av det, men det betyder att tala för. Att tala för någon annans vägnar. Jag talar för Guds väg. Det är ganska likt där med kunskap. Men här är mer syftet väldigt tydligt. Det behöver inte vara en kunskap någon person jag har, utan jag... Det är något som förmedlas som syftar till att vända människan till Gud. Uppmuntrande, förmanande, tröstande. Att läsa bibelordet kan vara att få ett profetiskt ord när det drabbar mig i mitt liv, i min situation just nu. När jag hör en sång eller när jag låter någon be för mig. Någonting blir, detta blev Guds ord för mig i mitt liv. Jag tror vi kan känna igen oss i det. Någonting av det skulle Paulus kalla för profetiskt. Sen kan en del handla om framtiden. Absolut. Men det viktiga är att den hjälper mig. Hjälper andra. Skilja mellan anda låter ju dramatiskt. Till första hand är att Paulus tänker att okej, finns det liksom... demoniska andar, demoner och inte, utan helt enkelt är frågan här, Vart leder det här mig? Om jag står inför massa med vägval så vill jag oftast ha Guds ledning kanske. Och då kan det vara frågor som vilken stad ska jag bo i, vilket jobb ska jag ha, vilken utbildning, vilken livskamrat. Bra frågor, Gud vill leda oss i det. Men jag tror att det finns underliggande frågor som är än viktigare egentligen för Gud att leda oss i. Och det är, vad gör det här med mig? Om jag går åt det hållet, vad kommer jag formas till då? Vem blir jag då? Vad är det för röster som jag hör? Vad vill de rösterna mig? Är det bara kommersiella intressen jag följer? Att skilja mellan vad rösten, vad valet jag står inför, vad det gör med mig, vart det leder mig. Det här pratar vi mycket om i det vi kallar för andlig vägledning i församlingen. Samtal om våra liv och vad vi finner Gud och Guds ledning i detta. Ja, vi skulle kunna ta fler tro, kan vi tycka. Alla får ju trons gåva. Om man tar emot det så är det ju, tror jag, så är det en gåva från Gud. Men så märker man att en del, de kan hålla fast i tro även när det är som tyngst och motvind. Ja, det finns flera. Men det syftar till att bygga upp. Även tungotalet, om det handlar om en uttydning. Är det för andras skull? Annars är det för att bygga upp mig själv. Men det är inte till för att mäta min andlighet. Eller för att på annat sätt analysera någonting. Det är till för att tjäna varandra. Och nu skulle jag vilja att vi kanske bara stannade upp avslutningsvis. Kring några frågor. Och min första fråga skulle kunna uttrycka så här, vad är min gåva? Men vet man med sig att man har en benägenhet att lätt hamna i jämförelsens problematik, så tycker jag kanske att man kan ändra den frågan till, hur uttrycker jag min längtan i att hjälpa och uppbygga andra? Hur och vart tar det sig uttryck någonstans? Och vad behöver jag hjälp med för att gå i den riktningen? Behöver jag andens kraft, frimodighet? Behöver jag någon som säger, kom hit, jag vill uppmuntra dig. Eller kom här och ta dina första steg. Och glöm inte tredje frågan. För ofta stannar det där. Vad håller mig tillbaka? Låt mig ge några exempel. Det klassiska i Bibeln är ju, jag är för ung. Jag måste mogna, jag måste göra det och det först. Men jag tror att det lika viktigt är, jag är för gammal. Det där har jag fungerat i, det där har jag tjänat i. Men nu har åldern tagit ut sin rätt. Och då skulle jag vilja säga som Paulus säger till den unge Timoteus. Men också till dig som är uppe i åren. Blås liv i gåvan igen. Det finns inget bäst före datum. Eller kanske är tankarna som håller mig tillbaka, jag är för upptagen. Eller för blyg. Eller tänk om ingenting händer. Är ni med på alla de där sakerna? Och då kommer igen urskiljningen. Vad kommer det ifrån? Vart leder det mig? Ska vi bara låta den helige ande, och är du ovan att gå i en kyrka och en gudstjänst så kan du bara sitta och titta och fundera på det jag pratat om. Men annars låt oss bara vara stilla och så får vi se om den helige ande, någonting som du känner att det här berördes jag av. Så kan du bara kort nämna det tyst för Gud, för den helige ande. Detta längtar jag efter. Jesus, vi är så tacksamma för att vi får tillhöra varandra och tillhöra dig. Och att vi finns till för varandra, för att bygga upp, tjäna varandra, var och en med de gåvor, med de, det vårt hjärta brinner för. Tack att vi får leva i ett sådant sammanhang. Tack för att vi får vara i den här församlingen så som Samuel inledde med. Det finns så mycket gåvor som vi vill hjälpa varandra i. Men det vill jag särskilt be för den av oss som är lite mer osäker på detta. Eller kanske har dåliga erfarenheter, har bränt sig av någon anledning. Eller bara inte riktigt hajar är med. Jesus, tack att du kommer med all din godhet. Drar oss till dig och till varandra. För att på tusen olika sätt se varandra, uppmuntra varandra, hjälpa varandra. Kom, helige Ande.